En gång i månaden träffas en fikagrupp i Motala. Det gör det för att äldre personer ska bli mindre ensamma.
Den var som gjord för mig, den där grejen. Så jag försökte att ta mig kragen. Och lyckan var stor när jag kom med.
Det säger Kerstin Ny, 94 år och en av dem som en gång i månaden då träffas och fikar i den här gruppen som varit igång i ett år nu. Gudrun Andersson, 92 år har jag också här. Vad tycker du den här fikastunden ger dig?
Jag tycker den ger väldigt mycket och jag är väldigt tacksam för att den finns.
Vad blir det att ni pratar om då på fikastunderna?
Ja, gärna vad vi var med om när vi var barn och gick i skolan och sådär. De som är rätt mycket yngre, de har ju inte varit med om detta. Så de tycker nog att det är intressant.
Reporter, det var Emma Ödeman på P4 Östergötland. Det var allt för kvällens klartext. I studion idag så står Elias Andersson.
Här är Ekot. Storbritanniens kung Charles höll ikväll invigningstal i Kanadas parlament. Och det blev ett tal med indirekta markeringar mot USA:s president Donald Trump.
Kunglig salut och honörsvakt i klarröda uniformer. Det blev ett varmt mottagande när kung Charles välkomnades i Kanada. Kungen, som formellt är Kanadas statschef, besökte Ottawa tillsammans med drottning Camilla. Och i parlamentet höll han öppningstalet med fokus på ett starkt och enat Kanada.
Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination and freedom are values which Canadians hold dear and ones which the government is determined to protect.
Kung Charles betonade att kanadensarna värderar demokrati, självbestämmande och frihet. Formuleringar som ses som en passning till USA:s president Donald Trump, som gång på gång hotat med att annektera grannlandet Kanada. Talet i parlamentet var skrivet av den nyvalde premiärministern Mark Carney och hans liberala regering, men det framfördes alltså av kungen. Det är första gången sedan 1977 som parlamentet i Ottawa får kungligt besök vid invigningen. Den gången var det drottning Elizabeth som höll trontalet. Gina Lindberg, Washington.
Nu är det klart att omkring 330 personer blir kvar vid det konkursade batteriföretaget Northvolt i Skellefteå under juni. 200 av dem kommer att jobba i fabriken. Produktionen håller nu helt på att avvecklas och personalens främsta arbetsuppgifter blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. Northvolts konkursbo kommer även att ha 334 anställda kvar i Stockholm. Ännu har inga beslut fattats om företagets verksamhet i Västerås. Arbetslösheten bland akademiker fortsätter att ligga högre än normalt enligt akademikernas A-kassa där Alexandra Oljans Alin är kommunikatör.
Ja, men vi har en hög arbetslöshet bland våra medlemmar, en högre än vad vi är, vad ska vi säga, vana med, och att lågkonjunkturen verkligen har drabbat akademiker också.
Och nu är resultatet i sametingsvalet klart, det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Jakt- och fiskesamerna blir största parti och får 12 mandat. Därefter följer Samelandspartiet som får 7 mandat. I årets val så röstade närmare 6 000 personer, vilket innebär ett valdeltagande på nästan 61%. Men det är en minskning från förra valet då närmare 65% röstade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Två program från förmiddagen som gick ska vi få den här timmen mellan 21 och 21.50 då SMHI tar vid. Om ungefär 35 minuter får vi en kort version av lyssnarnas eget debattprogram. Det är Thomas Tengby som håller i det den här veckan. Och här och nu, dags för förmiddag med Jack Lans.
Flera svenska städer storsatsar just nu på att plantera träd. Kommunerna rustar med fler träd för att klara värmeböljor och torka i och med klimatförändringarna. Men trots allt det så minskar ändå antalet träd i städerna. Varför behöver vi träd i stan? Vad gör vi när de svenska träden inte längre klarar värmen? Och vad kan vi lära oss av Malmö som förlorade alla sina almar under 80- och 90-talet? Ni lyssnar på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion i Malmö har jag två trädentusiaster. Det är Patrik Bellan som är trädspecialist vid Malmö stad. Hej!
Hallå där!
Och så har jag också Johan Östberg, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hejsan!
Hejsan!
Vilket är ert favoritträd? Om jag börjar med dig, Patrik.
Jag har nog ingen individ som är mitt favoritträd, utan det är snarare ett släkte. Jag är väldigt förtjust i släktet tall, alltså släktet pinus, som innefattar över 100 olika arter.
Vad är det som är så bra med tall?
De är väldigt, väldigt resilienta, väldigt plastiska. Man hittar dem oftast förskjutna till de platser på jorden som inget annat vill växa på. Det är liksom precis vid strandkanten eller längst uppe på bergstopparna. Och där står de och bara accepterar och växer på sakta men säkert.
De gillar du, Johan Östberg. Vilket är ditt favoritträd?
Ja, men jag väljer i så fall en individ för att lite kontra Patrik här. Så att min individ är en lind, en gammal, gammal lind, troligen flera hundra år gammal, som jag brukar besöka när jag är hemma hos mina föräldrar i Småland. Och den här linden, den har tidigare hamlats och sen så har den då börjat lägga sig ner och sen så har den också börjat skjuta nya skott. Så att den har egentligen föryngrat sig själv som fågel Fenix.
Vad känner du när du ser den där föryngrade linden?
Ja, men det är det som jag tycker är så kul och intressant med träd, att det kan väcka många olika känslor. När jag var barn så var det ju den perfekta lekplatsen. Det var ju lite rutschkana och vi kunde rida på den. Sen allt eftersom så har jag ju börjat koppla det här med till kulturhistorien, att här har vi en gammal ängsmiljö som tidigare då var hävdad på ett helt annat sätt. Och att man då hamlade och jobbade med detta som en djurfoder.
Ni jobbar båda två med träd i staden. Varför ska vi ha träd inne i stan? Johan?
Ja, det är ganska stor skillnad mellan just stadsträden och träden som är i de rurala områdena. Som jag nämnde tidigare, det här rurala, där har vi mer för produktion utav olika skäl. När det gäller i städer så är det ju mera en funktion, och där kan ju funktionen vara många olika delar. Sociala värden, kulturhistoriska värden, biologiska värden, men också de här viktiga ekosystemtjänsterna. Att minska temperaturtopparna, minska mängden dagvatten, minska mängden luftförorening och faktiskt göra oss mer psykiskt och fysiskt friska.
Allt det där kanske träden göra?
Ja,
hur då?
Precis. Det är det som är så häftigt med dem. Ja, det är många olika funktioner, men om man ska klumpa ihop det till det bland det viktigaste så är det blad- eller barrvolymen. Ju större träden är, ju mer utav de här ekosystemtjänsterna ger dem.
Mm. Du, Patrik Bellan, du jobbar rent praktiskt med detta här i Malmö. Och vi ska strax höra liksom mer om hur hela Sverige planterar träd just nu, men Hur jobbar du här i Malmö med att få fler träd?
Ja, men i Malmö så har man den fantastiska möjligheten att arbeta både väldigt övergripande och strategiskt när det kommer till att förbättra grönstrukturen i staden, och framförallt då när det gäller att addera mer träd. Men också att kunna zooma ner och arbeta i minsta detalj med vilket träd på vilken plats. Och jag tror att det är väldigt viktigt när man arbetar på en, liksom på en yta som Malmö, just att både förstå helheten och dess delar och hela tiden zooma ut och zooma in.
Mm-hmm. Hur gör du det?
Ja, nej, men exempelvis så tittar man ju då på hur ser Malmös grönstruktur ut, och sen så kanske man kan bryta ner det till, ja, men hur ser fördelningen av trädarter ut inom en del i Malmö, säg Mullvången till exempel eller Ribersborg eller vad det skulle vara, och sedan då, okej, hur gör vi det mer resilient genom att helt enkelt då se till att det inte finns för mycket av en och samma art till exempel, och att se till att de träden som faktiskt planteras där klarar av både dagens förutsättningar men också morgondagens förutsättningar.
Ja, men det här är ju någonting som ni har jobbat med länge i Malmö, att få fler olika typer av träd och nya arter. Hur började det där arbetet?
Ja, men som mycket annat så är det ju en katastrof mer eller mindre. Och i Malmö så var det ju framförallt almsjukan som på 80-talet drabbade Malmö hårt. Innan dess hade man liksom inte haft en tanke på att sprida risker eller att arbeta mer med diversitet i staden. Så vi hade väldigt, väldigt mycket alm. Och anledningen till att vi hade väldigt mycket alm var att den fungerade i alla lägen. Den var väldigt, väldigt tålig, både i parken, i den friska och svala parkrummet, men också i det hårdgjorda, varma och mer utmanande urbana klimatet. Så alm fanns överallt, och när då det kommer en skadegörare som var så framgångsrik som almsjukan, så drabbades väldigt mycket av Malmös trädbestånd.
Hur såg Malmö ut efter att alla de här träden dött?
Ja, tomt. Ja, men man får nästan tänka, det var ju nästan en fjärdedel av Malmös alla stadsträd som drabbades och försvann. Och de stadsträden kan ju ha varit över 100 år gamla när de väl föll bort. Och det tar ju 100 år att ersätta ett 100 år gammalt träd, så vi har ju ännu inte kunnat liksom bygga upp den grönstrukturen som en gång fanns i staden.
Men hur jobbar ni sen dess då, sen katastrofen?
Ja, nej, men det har ju varit framförallt att inte lägga alla ägg i en och samma korg, utan att försöka hela tiden sprida riskerna, både på makronivå, alltså titta på hela Malmö då, men även i dess delar, så att det inte finns allt för snedfördelningar i den lilla delen, och hela tiden då zooma ut och zooma in och försöka jobba med diversitet. Vi har haft en tumregel som vi har försökt arbeta efter, som heter 10-20-30 regeln, där vi inte har mer än 10% av en och samma art, inte mer än 20% ur ett och samma släkte och inte mer än 30% ur en och samma familj. Och det blir liksom ett litet verktyg att faktiskt kunna analysera att man har arbetat med diversitet i det stora men även i det lilla.
Vi ska återkomma till 330-300, tänkte jag. Men en sak som ni jobbar med här i Malmö, det är att hitta exotiska träd.
Mm.
Och ta hit dem.
Ja, precis. 10, 20, 30 och 330, 300 är helt olika saker. Ah, ja, men vi kan återkomma till 330, 300 om du vill det.
Nej. Bra, då har jag lärt mig det också. Men exotiska träd,
precis.
Vad är det ni håller på med?
Ja, nej, men vi... Malmös hårdgjorda urbana miljöer speglar inte Sveriges landsbygd eller Sveriges naturmiljöer på något sätt. Så det är lite befängt för oss att förutsätta att vi ska kunna odla svenska växter i den här miljön som egentligen mest överensstämmer med en rumänsk steppäng eller den sydsluttningen på en kinesisk bergstopp. Liksom. Så därför så har vi försökt att då förstå vad staden innebär, stadens olika miljöer, vad de innebär, och sedan hitta växter som överensstämmer med den typen av miljö.
Du talade om hårdjord till exempel.
Ja,
vad är
precis,
det?
Förlåt. Det är ju ett branschuttryck kanske, men det är staden, stenstaden helt enkelt. Om man tänker sig gatan här utanför, så är det ju stenfasader, det är asfalt på gatorna och vi leder bort allt dagvatten. Så det blir ju långt ifrån en frisk lundmiljö till exempel. Och då behöver vi liksom hitta en naturmiljö som överensstämmer med den här urbana ravinen och välja de växterna som växer där naturligt för att de ska ha mer framgångsrik eller vara framgångsrika i stadsrummet.
Vad kan det bli för växter då?
Det kan bli turkiska ekar eller kejsarträd från Kina. Det kan vara korstörnen från Nordamerika till exempel.
Hur gör du för att leta fram de här träden?
Ja, det är ju en del av en stor kedja. Det är ju inte så att vi åker ut i naturen. Det gör vi ju också, men vi åker inte ut i naturen och samlar de här fröna, utan det här måste ju finnas en produktion på. Så vi testar ju i liten skala. Vi tittar ju på vad andra städer som har ett mer utmanande klimat, ett klimat som Malmö kanske imorgon får uppleva, och titta på vad de har som fungerar framgångsrikt. Till exempel, vi tittar mycket på forskningen som kommer från Sveriges lantbruksuniversitet. Och sedan så testar vi i liten skala, utvärderar, och ser vi att det fungerar så utökar vi. Så det är ett långsiktigt arbete.
Vad har ni stött på för svårigheter när ni introducerar de här nya arterna i Malmö?
Bra fråga. Vi har väl inte egentligen stött på några svårigheter Eller svårigheterna kan exempelvis vara då att, att man får, alltså ska man bygga för morgondagens klimat, men idag, i och med att vi vill ha de här träden stora om 50 år, så behöver de ju överleva dagens klimat likväl som morgondagens klimat. Så ibland kan det ju vara svårigheter med härdighet, alltså att man kanske inte klarar den svenska vintern om det kommer en skarp vinter. Även om Malmö är ju väldigt förskonad kyla på det sättet, så kan det ju där vara ett bekymmer. Men det handlar hela tiden om att förstå mikroståndorten eller mikroklimatet. Sydsidan på ett hus är annat än nordsidan på samma hus. Och då genom att förstå de små skillnaderna så kan man också bygga mer framgångsrikt. Men när vi inte har, det får vara lite trial and error helt enkelt.
Mm. Det har gjorts lite studier på det här arbetet. En studie från 2021 från Malmös parker, den visade till exempel att de här inhemska träden, alltså de gamla svenska träden, de har mycket fler insekter än de nya utländska. Vad tänker du kring det?
Ja, men det är ju jätteviktigt att ha det med sig. Men märk väl att nu pratar du om svenska parker och jag pratar om det hårdgjorda stadsrummet, vilket är två helt olika typer av miljöer.
Mm. Ja, hur skiljer det sig?
Det är mycket torrare, mycket varmare, mycket mer utmanande att stå på Stortorget jämfört med att stå i Kungsparken. Och jag tror att vi i framtiden behöver sluta prata om Malmös träd eller vilken stad som helst träd, utan istället bryta ner det i olika delar. Så när vi arbetar i det hårdgjorda stadsrummet, då handlar det mer om de ekosystemtjänsterna som Johan precis nämnde, alltså att vi behöver skugga. Vi behöver mycket massa och då måste vi se till att träden växer. Medan då det blir betydligt mycket viktigare att sörja för att insekter, fåglar och annat djurliv kan fungera i den mer förlåtande parkmarken och där ha mer svenska växter. Så studien du nämner nu och många av de studierna, de är gjorda i parkmiljö. Och ännu värre, ibland så jämför man då inhemska växter i parkmiljö med exotiska växter i en hårdgjord miljö. Men en viktig sista grej att ha med sig, det är att vi kan liksom inte bara ha träden som den enda meningsbäraren i den här frågan, utan vi måste titta på andra strukturer i staden också när det kommer till att ta hand om insekter. Oklippta gräsmattor och ängar och den typen av strukturer är minst lika viktiga som att bara ha svenska träd helt enkelt.
Mm. Så du tror alltså att i framtida Malmö så kommer vi se svenska trädarter i parkerna, men inne i stan, på alléer, i gathörn och så vidare, där kommer det vara kinesiska kejsarträd?
Ja, men till exempel. Ja, men absolut. Det är inte, jag tror inte det, utan det är ett måste för att vi ska kunna ha träd i framtida Malmö också.
Johan Östberg, vad tänker du om detta?
Jo, men om man nu lyfter lite perspektivet ifrån Malmö och ser hur går egentligen diskussionen runt om i Europa och Nordamerika och egentligen i världen, så har vi ju hela tiden det här med ska vi plantera inhemskt eller exotiskt, att det blir den här eller-delen. Men som Patrik är inne på, vi måste tänka och. Du nämnde tidigare, eller ni pratade om det här med almsjukan och hur otroligt många träd som Malmö förlorade på grund av den. Det var ju många och är fortfarande många organismer som är helt beroende av almen. Men almen finns ju inte. Ja, men hur ska vi då kunna jobba? Och det kanske är så att många av de exotiska trädslagen, de kommer inte kunna ge lika många habitat och inte boplats då till lika många organismer. Så därför får man kanske tänka att man planterar 2 eller 3 eller 4 stycken olika exoter för att liksom hitta de här olika nischerna som organismerna behöver.
Säger Johan Östberg. Patrik Bellan hör vi också. Och det här är förmiddag i P1 där vi pratar om stadsträd. Och det är inte bara i Malmö som det planteras träd just nu. I många städer här i Sverige pågår liknande initiativ och tidigare år så avslutades ett projekt för att samordna nordiska städer och utvärdera metoder för att öka antalet träd. En av de som jobbade med det var du, Johan Östberg, som är docent på Sveriges lantbruksuniversitet och också delägare i Trädkontoret. Varför är det så många som vill plantera träd just nu?
Ja, det är en mycket bra fråga och det finns ju inte liksom ett enda svar på det, utan det är ju snarare att många olika aspekter har sammanfallit just nu. Vi har pratat om det här med trädsjukdomar innan, det är ju en del av det. Vi har då förlorat mycket träd. Samtidigt ser vi klimatförändringarna som gör att vi har ett större behov av skugga, av dagvattenhantering och sånt. 2018 sommaren, där svenskarna började ringa in till kommunen och säga att vi vill ha mer skugga. Det har ju nästan till aldrig hänt innan. Och sen så får vi också mycket, mycket mer forskning. Vi har exempelvis läkare som har då kommit över och börjat jobba mer med gröna frågor och undersöker hur kommer egentligen hjärnan att påverkas, eller hur påverkas hjärnan av att vara i olika typer av miljöer. Och där ser vi gång på gång fler och fler studier att träd är viktiga för den mentala, fysiska, psykiska hälsan. Så allt det här liksom sammanfaller och då får vi den här drivkraften.
Mm. Så du menar alltså att det är inte bara klimatförändringarna utan det är även en ny insikt i hur vi fungerar mentalt som gör det här?
Absolut. Det finns, jag tror det är 4 olika stora EU-projekt just nu som involverar många olika länder, massvis med olika forskare som jobbar med just psykisk hälsa och träd.
Vad är det då med träd som gör att man kan må bättre?
Ja, det är ju det som vi försöker faktiskt komma på. För att man ser ju att, men inte exakt varför. Det finns ju vissa teorier som säger att om det är så att vi då ser bladens rörelse, att det är faktiskt en lugnande del, för det är det som, om man säger, vår ursprung, att vi har ändå varit i gröna naturliga miljöer och då blir det ett lugn. Då behöver inte hjärnan hela tiden vara på helspänn. Om man då jämför med en stadsmiljö där vi har bussarna, det kanske en ambulans, det kan ju vara massa grejer som påverkar oss, och sen ringer telefonen också. Och det slipper vi ju om det är så att vi är i en grön yta, att vi ser den här lugnande gröna nyansen.
Jag rörde ihop det lite tidigare här och pratade om 10, 20, 30, 3, 30, 300. Det finns lite olika modeller, men 3, 30, 300, det är i alla fall en modell som ni har jobbat med i ert projekt, Yggdrasil-projektet. Kan du förklara, vad är det där?
Absolut, och jag tycker det faktiskt var en jättebra övergång att du rörde till det, för att de där hör lite ihop. Så 330-100 inspirationer från det kommer från 10-20-30. Så det är fullt naturligt. Och 10-20-30-regeln, det har vi redan fått förklarat. När det gäller 330-100 så är det från en nederländsk forskare med ett busenkelt namn, heter Sesse Konijnendijk. Och han blev lite instängd under pandemin som många andra och började läsa på jättemycket vad gäller vetenskapliga studier. Och då såg han att när det gäller 30% trädtäckning, om vi nu tänker att vi flyger över en stad och sen ser vi hur mycket egentligen är täckt med träd. Om det är så vi når 30% eller över, då börjar mycket av de här positiva aspekterna verkligen slå in. Människor bor mycket bättre, vi minskar dagvattnet, vi minskar luftföroreningar, minskar temperaturer. Sen från WHO och andra organisationer så har det tidigare funnits många studier som säger det här med 300, alltså att vi ska ha maximalt 300 meters gångväg till närmsta grönyta av högre kvalitet. Och det är gångväg och ingenting annat. Och sen behövde han ju en till siffra för att få 330-100, och då är det från Frederiksbergs kommun i Köpenhamn. Och de hade jobbat med det här med närheten, att man då ska kunna se ett träd, var det i deras fall, ifrån sitt hus. Och det passade ju inte in med netta, så att då la han till en trea där istället. Och det är den här närheten som jag pratade om, att se du bladens rörelse. Och då, om vi slår ihop de här, så blir det 330-100. Alltså att om vi ska må riktigt bra och få en stad som är bra för människor, så ska vi kunna se 3 träd från vårt hus eller där vi jobbar. Man ska ha minst 30% trädtäckning där man bor och där man jobbar. Och det ska vara maximalt 300 meters gångväg till ett grönområde av högre kvalitet.
Hur bra är svenska städer på att uppfylla det här då?
Ja, det beror ju på var vi är i staden. Om det är så att vi är i de centrala delarna av städerna, så är det generellt sett ganska dåligt. Vi har gamla stadsbyggnader som inte riktigt möjliggör träd. Vi måste tänka om det, precis som Malmö bör göra också. Men om det är så att vi är mer i ytterkanten av städerna, så är de generellt sett riktigt bra.
Mm-hmm. Generellt, om man jämför med andra europeiska städer till exempel, hur står sig de svenska städerna?
Ja, om vi nu pratar om ett skandinaviskt eller nordiskt perspektiv, för det var ju Norden som vi jobbade med det här Yggdrasil-projektet, då var ju ändå Sverige helt okej. Om man nu säger att Finland, det var ju topp, det var nästan till varenda stad så var det perfekt uppfyllnad. Norge också bra, Sverige också bra, där liksom mellantinget. Sen så om vi nu tar Danmark, betydligt sämre, där har vi mycket mer jordbruk, mycket mer åkermark runt omkring. Island och Färöarna gick inte heller så jättebra för.
Mm, men det kanske man kan förstå.
Ja.
Med tanke på klimatet där. Men enligt en granskning som Sveriges Radios Ekot gjorde i höstas, så är det trots att det planteras så mycket träd just nu, så är det trots det så att grönområden i snabb takt försvinner i svenska städer. Hur kommer sig det här?
Ja, med omgången så är det ju de här intressekonflikterna som kommer in. Att vi har VA-verken som behöver dra nya ledningar. Vi har infrastruktur i form av vägar. Man har en bostadsbrist, eller haft i alla fall på många håll. Och då vill man ju ta och förtäta på olika sätt. Sen har vi ju också vissa städer som är mer jordbruksområden, som Malmö exempelvis. Att då vill man ju inte bygga ut på åkermarken, utan då tar man ju av grönytorna som finns innanför stadsbilden. Och jag skrev en debattartikel för ganska många år sedan nu där vi sa att grönområden utan ett namn är ett hett villebråd. Och mycket så är det nog, att man kommer nog inte gå in och ta av sig Pildansparken eller Kungsparken och sånt som är centrala delar av Malmö. Men den där lilla grönområdet, den där lilla gröningen som inte har ett namn, som har kanske bara ett buskage och lite vilda träd, det kanske man går in och tar istället. Och där ser vi också vad gäller bostadsbolag att här har vi stora grönytor, där passar ju att sätta dit ett hus.
Du känner igen det här, Patrik?
Absolut. Det är inte så att vi det naggas i kanterna. Det är oftast det görs när vi förtätar. I och med rådande förtätningsideal och vi ska bygga in något, så blir det ju att mellanrummen blir allt mycket mer eftertraktade. Och då blir det ju att det oftast är de små grönytorna som inte har ett namn som drabbas. Mm. Det är ju ett typexempel är att en detaljplan där vi har en väldigt liten park men ett stort grönområde, och den ska förtätas, då blir parken större men grönområdet blir mindre, och så kan det då se ut som att man har fått mer park, men egentligen så har grönytan till total yta minskat.
Ja, och även i Malmö så minskar grönytorna enligt Ekots granskning. Ja, hur får jag ihop det här? Ni säger båda att Malmö är så bra och jobbar så bra med att plantera träd och ha en biologisk mångfald vad gäller träden, och ändå minska grönytorna. Hur kan det gå både fram och tillbaka samtidigt?
Ja, nej, men dels så är det ju ganska nytt det här. Alltså, Malmö har ju arbetat väldigt aktivt med att plantera träd, absolut. Men det finns en skillnad i kvantitet och kvalitet. Och just när det kommer till att mäta andel grönyta eller mäta trädkronsträckning, som är de här 30% som Johan nämnde, det är någonting som är väldigt nytt. Och när vi bygger i staden de detaljplanerna som nu håller på att exploateras och byggas, som kan vara 5, 10, 15, nästan 20 år gamla, så det tar lång tid att vända en sådan trend. Sedan är frågan om den någonsin kommer kunna vändas helt och hållet, eller om vi behöver titta på grönstrukturer på andra platser.
Hur då på andra platser?
Ja, säg det. Vi har en stadsbyggnadsdirektör i Malmö som pratar om att vi kommer behöva använda tak och väggar på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare kanske. Att se att vi får grönstrukturer även på de platserna för att komplettera det som kanske saknas i mellanrummen i staden. Mm. Alltså längs gator och på torg.
Ni pratade om förtätningen här. Mm. Att det är liksom att olika intressen står mot varandra. Att vi vill ha grönytor, men vi vill också ha fler bostäder. Mm. Hur får man ihop den här ekvationen?
Det är en jättesvår ekvation att få ihop. Just när det kommer till andel grönyta kopplat till bostäder, så finns det ändå en grön modell som Malmö och många andra svenska städer har arbetat med, och där man ändå ska ha en nära tillgång till en park av en viss storlek. Så, där. Så det kommer alltid byggas parker när även det kavlas ut nya städer, plus att de befintliga grönstrukturerna höjs i kvalitet. Men ja, det finns ju också ett maximi yta att bygga på, helt enkelt. Så ja, det får framtiden utröda.
Ja, oss. Johan?
Ja, men jag tänker ju också att det krävs att man börjar tänka om. Att många gånger har det varit så att träd och grönytor, det har varit pyntet. Det är någonting som vi använder för dekoration. Vi ser ju nu med forskningen och vi ser med klimatförändringen att det är faktiskt en funktion som vi är ute efter. Och då behöver man titta över och säga, men när det gäller de här vägarna, hur ska vi egentligen bygga det så att vi får in mer träd och grönytor? Och det kanske är startskottet, och sen får man ta och designa efter det. När det gäller VA-delen också, träd och grönytor är ju fantastiska på att faktiskt minska mängden dagvatten, alltså regnvatten som VA behöver ta hand om. Vi kanske ska designa från det istället för att då säga att vi måste ha de konventionella ledningarna. När vi jobbar med skolor och förskolor, de här grusplanerna som är på många ställen, är det egentligen den bästa miljön för barnen? Eller ska vi ta och faktiskt inkorporera träd och grönytor på ett helt annat sätt? Många gånger så ser vi det i undersökningar att de mest hårdgjorda, de mest varma platserna i en stad, det är skolgårdar och det är parkeringar. Det är inte okej, och framförallt inte med det framtida klimatet.
Mm. Det låter som att ni vill föra fram någon slags budskap här, och hur upplever ni att ni, det tas emot av de som sen beslutar? Patrik?
Det är en utmaning, för man måste ju väga alla de här olika funktionerna mot varandra. Alltså och ofta så blir det att det kanske ställs, gröna frågor ställs mot varandra. Vi vill ha mer träd, vi vill ha mer grönstruktur, men vi vill också ha nya cykelbanor. Bussen ska fram, vilket kräver en helt annan typ av infrastruktur vad gäller mobilitet. Även om det är en grön mobilitet, så är det ju... det ställs mot träden och grönstrukturen som kanske stod där tidigare. Så där har vi en utmaning. Men framförallt så tror jag också att vi kan inte bara förlita oss på att kommunen ska lösa alla stadens problem. Alltså 2/3 av staden är privat. Och vi har också, när vi diskuterar naggas i kanterna, så ser vi ju liksom på att användningen av trädgårdar och privata utrymmen förändras, och det är då till fördel för annat än just träd.
Säger Patrik Belanda här i förmiddag i P1. Vi befinner oss just nu i Malmö, och ni är båda två boende här i området. Har ni någon favoritgrön yta här i Malmö? Johan?
Jag tar ju nog det här lite självklara valet på något vis, och det är ju Pildansparken. Den här fantastiska parken som erbjuder så pass mycket för besökare. Vi har det kulturella, det finns det sociala, det finns... biologisk mångfald, massvis med olika typer av fladdermöss faktiskt där. Och också motion. Så att det är en park som jag brukar gå till och som ger mig lugn.
Mm. Patrik, har du någon favorit?
Ja, för mig står det nog mellan Citadellsvägen eller Citadellskajen, som ligger precis vid Centralen, och kvarteret Cementen som ligger nere vid Limhamn. Båda två är väldigt, väldigt urbana platser som är ganska hemska att vara på. Men sedan så har man kunnat arbeta med grönska på ett sådant strategiskt och smakfullt sätt, så att man har liksom kunnat förmildra de omständigheterna för människan, så att det faktiskt blir en grön oas i en väldigt hårdgjord stadsmiljö. Det tycker jag är Malmö i ett nötskal.
På vilket sätt var de hemska?
Det är, som vi pratade om, de här urbana canyons, vad heter det?
Raviner kanske.
Ravinerna, precis. Och här har vi då vatten som förstärker solljuset, det är vindar, det är en hårdgjord stadsmiljö med gatsten och cement och så vidare. Så att det blir väldigt, väldigt varmt och väldigt utmanande, både för människor men också för växterna. Men så har man valt då rätt växter för de här platserna som har gjort att de kan trivas i det här väldigt varma, och också då skapa mer bekväma och svala miljöer för människorna att vistas där. Mm.
När man angjorde de här parkerna, här har vi ett äldre exempel, Pildammsparken, och nyare exempel. Vad finns det, tänker ni, för förutsättningar för den här typen av satsningar i framtiden, när man har den här konflikten som ni berättade om mellan förtätning och grön yta? Vad tror du, Patrik? Kommer vi se fler sådana här anläggda?
Det tror jag absolut att det kommer göra. Både större parker men även mindre... mindre grönstrukturer. Vad jag tror är att det kommer vara en väldigt mycket högre slitage på de ytorna, och de kommer kräva mer av dem. De kommer behöva vara mer multifunktionella. Nu nämnde ju Johan väldigt mycket rekreativa och ekosystemtjänster, alltså många värden som vi får av en stor park som Pildammsparken. Men jag tror att i framtida framtida grönstrukturer kommer behöva leverera många fler multifunktionella tjänster. Att det kommer vara, förutom rekreation och grönstruktur, liksom, alltså att bara må bra där, så kommer vi behöva ta hand om dagvatten, stoppa vind och sådana saker. Så det kommer vara en högre kvalitet på det kan inte bara vara grönt längre.
Vad krävs av grönområdena för att de ska klara att uppfylla alla de här målen?
Ja, jo, det är en bra fråga. De behöver vara resilienta, de behöver tåla morgondagens klimat och de kommer också behöva tåla väldigt mycket mer utmaningar. Alltså de utmaningarna som växter ställs inför när de planteras i en urban stadsmiljö.
Vad tror du, Johan?
Ja, det görs ju absolut satsningar på nya områden och att man då bygger upp helt nya parker. Jag tänker Hylje är ju ett exempel där man faktiskt satsar mycket. Men jag tycker att vi behöver gå ifrån det här att man ska designa nytt utan istället ta och jobba med det man har också. Att se till att man vid byggnationsprojekt har riktigt, riktigt bra planer för hur ska vi kunna bevara det som redan finns på platsen. Det blir så enkelt att man bara tänker att vi suddar ut allting och sen så gör vi någonting nytt fräscht för det är kul och spännande. Men det finns ju oftast ett litet mini-ekosystem på platserna och att man kan behålla det. Bygger man på jordbruksmark, det är ju svårt där såklart. Men om man nu jobbar med förtätning, vi måste göra det. Ja, men bevara så mycket ni kan. Och också att man gör analys och säger, vad gör vi minst skada om vi nu behöver jobba med förtätning i det här området?
Malmö var, som vi har sagt, en av de första städerna som drabbades hårt av almsjukan och så har man jobbat sedan dess intensivt med trädfrågan, att ha många olika träd som inte ska dö alla på en gång. Stockholm har fortfarande många almar och man tror helt enkelt att de flesta eller kanske alla kommer dö av de här almarna. Vad kan Stockholm lära sig av Malmö, Johan?
Ja, jag tänker, om man nu flyttar lite, så Malmö lärde ju sig också ifrån andra. Malmö var ju inte först som drabbades, så att där jobbade man med strategier för att kunna ta och sanera, att man tog ner träden snabbt och på så sätt så minskade man spridningen. Och det tänker jag att det är någonting som Stockholm har med sig också nu och jobbar mycket hårt med också. Att ser du träd som är angripna, då tar man snabbt åtgärden så att inte vi får den här dominoeffekten. Och det är ju någonting vi kommer ihåg från pandemin också, det här att vi skulle ta flattening the curve, att inte alla skulle drabbas samtidigt. Så Stockholm har ju lärt sig att jobba mycket aktivt med det. Sen är det väl också att man tar och jobbar med vaccination så att man då tar och injicerar en annan svamp som tar almsjukans plats egentligen. Och det är någonting man måste göra hela tiden, det är inte någonting man bara kan släppa. Så att välja ut vissa individer eller vissa områden, bevara dem och sen så ett långsiktigt tänkande vad gäller artdiversitet.
Just almarna har ju en speciell plats i många stockholmare hos folk själ efter almstriden i Kungsträdgården. Om man inte kan ha almar där i framtiden, vad går förlorat när en sån art plötsligt försvinner?
Ja, men alltså det är inte bara almen. Vi har häskastanjen också som har drabbats hårt utav sjukdomar. Asken också. Det här är ju någonting som drabbar oss hårt just nu. Det här vår kulturhistoria, det här berättandet, asken med asatron, almarna som sa med almstriden, hela historien, att det förloras. Så att jag tänker att vi mister lite av oss själva faktiskt.
Vad tänker du, Patrik, när vi förlorar våra svenska trädarter?
Alltså, det blir ju allt mycket viktigare att faktiskt se till att ha dem, men ha dem på de platserna där de mår som bäst och därför blir som mest motståndskraftiga. Just när det kommer till almen så kanske tåget redan har gått, men där har man faktiskt sett att det finns ju resistenta almar. Alltså almar som kanske inte är vår inhemska alm, men som kan fylla den rollen, i alla fall vad gäller insektshabitat och så vidare. Så man kan jobba med almar från andra länder som är resistenta mot almsjukan. Men det är väldigt viktigt att vi liksom förstår staden, förstår platserna vi arbetar på och sedan då aldrig trivialiserar växtanvändandet. Utan ska vi ha askar, ska vi ha hästkastanjer, björkar eller vad det nu än ska vara, som är otroligt viktiga både för biologisk mångfald men också för kulturmiljön och också pedagogiken, så ska de vara på de platserna där de kan konkurrera som bäst och må som bäst.
Och om tåget har gått för almen, vilka svenska träd kan vi rädda och bevara och ändå ha kvar i stan på något sätt?
Ja, men staden är ju väldigt heterogen, så det handlar ju om att arbeta, alltså att våra parker, våra grönstrukturer, de miljöerna som är mer naturlika, att det är där vi har de svenska växterna. Inte på de hårdgjorda, utmanande platserna där de inte vill växa helt enkelt. Så det handlar inte om att vi inte ska odla svenska växter, utan vi ska se till att de är där de trivs som bäst.
Mm. Säger Patrik Bellan som är trädspecialist här i Malmö. Tack för att du var med. Tack också Johan Östberg, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ni har lyssnat på Förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz. Producent idag var Maja Lagerkrans. Och alla program vi gjort och gör, de kan man lyssna på i appen Sveriges Radio Play. Man kan också skriva till oss. Adressen är då formiddagmed@sverigesradio.se.
Imorgon hör vi Förmiddag med Nicke Nordmark. Programmet sänds från Luleå strax efter 10. Nu är det hög tid för de här tonerna. Klockan har blivit i närmaste 21 minuter i 10.
Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. I tidigare program så har den så kallade 15-timmars regeln diskuterats. Har man barn på förskola och får ett nytt barn som man är hemma med, så kan det vara så i den kommun man bor att det större barnet då bara får vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det här vill Marcus Andersson i Sotenäs prata om.
Lagstiftningsmässigt så måste man erbjuda minst 15 timmar. Men man får ju låta som kommun erbjuda mer.
Exakt.
Men det är väldigt få som gör det. Jag vet bara Karlskrona som ett exempel. Jag läste på SVT.
Ja.
Men min poäng är då att familjerna och samhället ser inte ut som det gör på 70-80-talet, som den kvinnan som ringde igår beskrev.
Mm.
Man kanske bor i storstadsregioner. Jag har flyttat, man bor inte nära sina mor och farföräldrar. Och att de här extra timmarna skulle underlätta väldigt mycket för många familjer, skulle jag tro, som är själv mitt i det så att säga.
Ja.
Som har 2 barn under 3.
Ja, det är... Jag vet inte om det handlar om att det finns ett val eller om det handlar om ekonomi. Ibland låter det som att det är mest ekonomi för kommunerna, att vi var skönt, nu behöver vi inte ha dem här.
Ja, och det kan jag också säga att fram till de är 3 år så betalar man ju för förskolan. Och sen är det gratis i min uppfattning. Men jag betalar ju samma pengar oavsett om mitt ena barn går 40 timmar eller 15.
Ja.
Och jag med flera som är i samma situation skulle säkert kunna tänka sig att betala mer för att få dem att gå mer, för att det underlättar så pass mycket.
Berätta på vilket sätt det underlättar då att alltså varför inte 15 timmars regeln är bra för er till exempel?
Alltså det funkar ju, men framförallt när det nyfödda barnet var väldigt litet så kräver det mycket uppmärksamhet.
Mm.
Som då gör att det äldre barnet inte får så mycket uppmärksamhet eller ingen alls. Man blir tvungen att runda lite hörn, sitta på tvn och så vidare. Inte hela världen angenämma illandsproblem kanske, men att man då skulle kunna ha kanske 20-25 timmar i veckan hade underlättat mycket i vår sitt som vi var i. Jag tror fler skulle känna samma sak som har 2 barn i liknande ålder då.
Ja. Det känns också som att den här debatten ganska lätt hamnar i någon slags moraliserande.
Ja, jag tycker väl att man liksom ska få välja lite själv kanske. Det finns ju någon som säkert har hemma barnen, men nu talar ju i eget intresse här att det är, om vi hade fått möjligheten att ha fler timmar och att kunna välja vilka dagar etc. Fått det uppstolpat eller uppspikat då, som jag har förstått i andra kommuner med, att det är 3x5 dagar eller 3 timmar 5 dagar eller vad det nu kan vara. Men någon form av flexibilitet där hade underlättat.
Precis, därför att arbetslivet kanske inte är exakt likadant hela tiden och hela veckan.
Precis, och skulle vi då till exempel, vi har kollat på att om man skulle jobba mer då, eller en förälder jobbar en dag i veckan, då kan man inte liksom plussa till de timmarna, utan då är det 15 timmar, eller om man jobbar 16 timmar eller mer, då tar ju det vårdbehovet över så att säga. Så att,
ja. Hur funkar det för er just nu då? Funkar det...
Nej, det är... Jag bor nära mina mor- och farföräldrar, så att för oss går det att lösa.
Ja.
Men alla gör ju inte det, med tanke på att det är inte så att det är barn i Bullerbyn i hela landet direkt, utan Många bor långt bort från sina föräldrar. Kanske i storstadsregioner, behöver pendla, köra barnet till förskola och så vidare. Då blir ju de här timmarna viktigare och viktigare.
Ja, ja. Detta om förskolorna och den så kallade 15 timmars regeln. Är det någon annan som lyssnar som har erfarenheter och som vill ge sig in i det här, den här diskussionen, så ni är välkomna att ringa. Tack så mycket, Marcus.
Tack själv. Ha det gott.
Ja, hej. Margareta André i Göteborg. Hej.
Hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om alla flyktingar som utvisas från Sverige just nu. Mm. Jag har varit volontär på ett språkcafé för nyanlända sedan 2015, och det är de som vill träna sig att prata svenska. Och då kom det många ungdomar som flyttade från olika krigsförande länder, ja, bland annat Somalia, Etiopien, Afghanistan, Iran och Syrien. Mm. Och de kämpar med att lära sig det svenska språket. Många har gått en yrkesutbildning, jobbar idag heltid, har bostad. En del barn är väl integrerade i svenska samhället. Och det är de som vi bland annat möter när vi får besök av hemtjänsten, eller när jag besöker min särbok på demensboendet, eller får hjälp av städbolag. Nu utvisas de efter 10 år i Sverige tillbaka till sina krigsförande länder för att regeringen ändrat sina regler för permanent uppehållstillstånd. Bland annat måste man tjäna minst 29 000 kronor i månaden. Jobb inom 6 månader efter avslutade studier, fast anställning minst 2 år. Då undrar jag, hur många unga svenskar har det idag? Själv är jag pensionär och har en pension på 17 300 och klarar mig bra. Mm. Jag kan också säga, jag har en god vän från Iran som suttit fängslad vid 2 tillfällen i Iran. Sökte asyl 2013. Pratar perfekt svenska, jobbat heltid, gift med svensk. Ändå ska hennes uppehållstillstånd omprövas ett annat år. Med ständig rädsla för att bli utvisad. Alltså jag skäms för att vara svensk idag, tyvärr. Det gjorde jag inte tidigare, men det gör jag nu.
Kan du förstå några argument för att ha de här reglerna?
Ja, jag tror att reglerna blev bland annat för att det finns en del kriminella bland de som kommer till Sverige, och det har jag inget emot att de blir fängslade eller utvisade. Men alla de som har kämpat i 10 år för att bli integrerade i Sverige ska utvisas. Jag kan inte förstå det. Jag fattar inte varför man inte gör skillnad. Mm.
Du menar att det är för grova regler liksom?
Ja, de har ju höjts nu med den nya regeringen, så att det blivit nästan omöjligt för de här ungdomarna som kom en gång att stanna kvar.
Och du tog som exempel där med inkomstkravet då, och att det finns svenskar då som inte kommer upp till det kravet.
Ja, inkomst och fast anställning om minst 2. Alltså det känns som att man har satt kraven för att man vill bli av med dem. Man vill inte ta ansvar för dem. Så känns det.
Ja. Där har vi ett debattämne. Vi får se om någon nappar på detta, om vi får debatt i dagens program om det här.
Ja, tack bra att jag fick komma fram.
Tack så bra. Ha det så bra. Hej.
Tack. Hej.
Nu ska vi se om vi har Kai Persson i Helsingborg med oss.
Ja då, Thomas. Tack för ett bra program.
Ja, tack för att du vill vara med och göra det. Det är ni som gör det, ska jag säga. Det vi gör här, det är ganska marginellt. Det är vilka som ringer in som avgör vad det blir för program. Vad vill du prata om?
Ja, då hoppas jag når ut till regeringen och alla andra beslutsfattare. Mina funderingar, det gäller det här med att Televerket och många andra, de river ner och lägger och tar bort kopparledningsnätet som vi har använt under lång tid för att skapa kontakt med telefon.
Den fasta telefonin helt enkelt.
Den fasta telefonin, ja. Under min militärtjänst så fick vi ju lära oss hur man som militär hade tillstånd att gå in i olika telestationer och koppla upp oss. Så där kunde vi ju nå runt om i hela Sverige. Och vi lever ju nu i en värld där allting ska hända med elektricitet. Och försvinner elektriciteten under en vecka, en, två veckor, tre veckor, så kommer vi snart att sitta var och en i vår lilla hörna utan att kunna få kontakt med någon, eftersom allting bygger på elektricitet idag.
Ja, men det är väl elektricitet i kopparledningen också i och för sig, men...
Ja, men det har väldigt mycket mindre effekt och mindre karaktär.
Du menar att det är säkrare med kopparledningen med den fasta telefonin än med mobiltelefonsystemen?
Den är väldigt mycket säkrare även för avlyssningssynpunkter och så. Och dessutom vill jag påpeka att då finns det massvis med gamla tv-kanalnät här, så kallade koaxial kabelnät. Och då är det är ju också fasta ledningar, så de kan man också utnyttja för att hålla ihop kontakten i byar och mindre områden i städer. Ja. Så att det där bör ju regeringen snarare sätta stopp att man ska riva kopparledningen.
Ja, alltså man kan ju tänka så här att det kan ju vara smart att ha flera olika system ifall ett fallerar.
Så att man... Det är alltid bra att vara lite förutseende.
Ja. Jag läste idag i tidningen om det här med bank-ID och Swish, och det har varit jättemycket attacker mot det på sistone, och då säger man att vi måste kanske ha några andra alternativ till, alltså andra appar som gör samma sak, så att inte det blir, vi blir lika sårbara där. Och det är kanske en jämförelse som man kan ta in i sammanhanget här. Ja, behåll kopparledningarna. Har du kvar din fasta telefon?
Ja, det har jag faktiskt. Och därför så bör ju de som äger och administrerar kopparledningsnät och sånt bör ju få på sig nu att de ser till att dokumentera vad som finns kvar och hur man kan utnyttja det. Förbereda att man ska kunna utnyttja det i ett krisläge.
Nästa direktsända Ring P1 startar onsdag morgon 9:30. Vad blir det för diskussioner då? Ring och var med. Ring och påverka. 020 22 10 10. Ring P1.
Det sa dagens tillika morgondagens programledare för Ring P1, Thomas Tengby. Så har klockan blivit 9:50 på kvällen, och det betyder ett land- och sjöväder. Jag säger därför god afton till kvällens meteorolog i Norrköping.
God kväll, och här på SMHI finns jag, Viktor Bergman. Vi är just nu inne i en ostadig period med passerande regn och skurar, och den ser ut att fortsätta inom överskådlig tid. Men mellan skurområdena kommer det ändå finnas plats för lite sol. Ett par områden med regn och skurar berör just nu landet, och det ena över norra Svealand och sydligaste Norrland som fortsätter norrut och berör imorgon de norra landsdelarna. Det andra området med skurar rör sig i natt in över södra Götaland och kommer imorgon beröra främst Östersjölandskapen. Utsikter till imorgon kväll. Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Luckor i molntäcket och någon enstaka skur, men i natt ökande molnighet och 7-11 grader. Morgondagen börjar med mycket moln, men fram på dagen visar sig solen en del. Men någon lokal skur kan ändå inte uteslutas. 12-17 grader. Sydvästlig vind imorgon mest omkring väst. Övriga Götaland. Mulande och lokala skurar under natten drar mer ihållande regn in söderifrån. 7-12 grader. Imorgon mycket moln och regnet sprider sig åt nordost. Mitt på dagen berörs främst Östersjölandskapen. 11-16 grader. På kvällen minskande molnighet. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon mest svag vind. Sörmland och Uppland. Skurar som drar bort följt av minskande molnighet, omkring 10 grader. Imorgon mycket moln och framförallt i öster regn. 12-17 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, imorgon mest svag vind. Svealand utom ostligaste delen, men inklusive Gästrikland och Hälsingland. Under natten rör sig skurar norrut och följs på flera håll av minskande molnighet. 5-10 grader, lokalt lägre. Imorgon fram på dagen rätt så soligt med allmänt omkring halvklart väder. 15-19 grader upp mot Dalafjällen 10-15. Sydlig eller sydvästlig vind med inledningsvis friska byvindar. Medelpad, Ångermanland, Härjedalen och Jämtland. Mycket moln med passerande regn och skurar. Temperatur i natt 5-9 grader. Imorgon fortsätter månen att dominera, men över södra landskapen och ut mot kusten ändå en del sol och på eftermiddagen allmänt minskande månighet. Jämtland och Härjedalen berörs dock hela dagen av skurar. Temperatur 10-16 grader. Sydostlig vind vridande till väst. Norra Norrland, klart till halvklart och längst i norr, -1 till +3 grader. Över södra landskapen rör sig ett område med regn och skurar in och här 4-9 grader. Imorgon mycket moln och främst i inlandet och fjälltrakterna skurar som rör sig norrut och mitt på dagen når de nordligaste landskapen. I kustlandet solglimtar och mest uppehåll. 7-14 grader, i fjälltrakterna 3-8. Vind från syd eller sydost. På torsdag växer en högtrycksrygg in över södra halvan av landet där det blir en solig dag med 15-20 grader. På ostsidan kanske strax över 20. Från östra Svealand och norrut över Norrland bildas en del stackmoln och särskilt i Norrlands kustland väntas en del skurar, lokalt kraftiga med åska. På fredag och lördag blir vädret i söder lite ostadigare igen med passerande skurar som främst berör södra och mellersta delarna av landet. Men mellan skurarna så väntas ändå en del sol. Någon gång under söndag måndag kommer nästa lite mer ordentliga lågtryck in över landet och regn och skurar breder ut sig åt nordost. Framför lågtrycket förs varm luft in och framförallt på söndag kan det i delar av Götaland och Svealand bli omkring 20 grader. Och längre in på nästa vecka så fortsätter det ostadiga vädret. Och så en nederbördssammanställning där alla mängder anges i millimeter smältform. Det senaste dygnet har skurar berört stora delar av landet, speciellt i samband med det lågtryck som under dagen dragit in i söder. I Götaland föll 16 mm i Källsjö i inre Halland, vilket var mest i landet. Ullared fick 14 och Kroppefjäll Granan 13. I Svealand fick Sunne mest med 8,5 och Daglösen 8. I södra Norrland fick Tännäs drygt 1 mm. I norra Norrland registrerades 6,5 mm i Mjärkenäs. Och så några temperaturuppgifter från dagen. Stockholm hade som mest 18 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar och Visby 18, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 18, Karlstad 13, Gävle 17, Mora 15, Sundsvall 18, Östersund 15, Storlien, Storvallen och Umeå 14, Vilhelmina 16, Luleå 13, Jokkmokk 15, Kiruna 14 och Kattejokk 7 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 19,0 grader i Sala och Eskilstuna samt ute på Fårösund. Vidare ut i Europa, Oslo hade som mest 12 grader, Helsingfors 19, Riga 20, London 18, Paris 19, Nice 21, Berlin 22, Wien 23, Warszawa 22, Kiev 23, Moskva 26, Malaga 27, Rom 26, Belgrad 24 och Aten 26 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 37,6 grader i Sevilla i Spanien. Och så en skärabort. Börja med en väderöversikt. På Norska havet finns ett lågtryck och ett par mindre lågtryck baserar åt ost eller nordost över Sverige. På kontinenten finns en svag högtrycksrygg. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Syd 2-7 meter per sekund. I natt växlande i lågtryck och på södra delen väst 9-14. Imorgon förmiddag allmänt omkring nordväst 5-10. Fram till morgonbitti regn med måttligt dålig sikt och risk för åska. Fiskebankarna och sydutsida. Syd eller sydväst 2-7. Imorgonbitti vridande till väst eller nordväst. Någon skur men annars god sikt. Skagerrak och Vänern. Sydväst 7-12 men avtagande. Imorgonbitti växlande 1-5. Imorgon eftermiddag på Skagerrak åter väst eller sydväst 7-12. god sikt. Kattegat, Öresund och Bälten, sydväst 3-8. Senare i natt och imorgon bitti växlande i lågtryck. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst. Tidvis regn eller skyra med måttlig sikt. Sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydväst 2-7, sent i natt 6-11. Imorgon eftermiddag på de västra farvattnen omslag till nordväst. I övrigt avtagande. Tidvis regn eller skyra med måttlig sikt och risk för åska. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet. Omkring syd 8-13 men avtagande söderifrån till 4-9. Imorgon eftermiddag 2-7 och delvis växlande. Från imorgon bitti regn eller skurar med måttlig sikt. Rigabukten av Finska viken, syd eller sydost 2-7, på västra delen tidvis högre. Från imorgon bitti tidvis växlande, mest god sikt. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 7-12, inledningsvis upp till 13, på de sydligaste farvattnen samt i natt på Bottenviken 3-8 meter per sekund. Fram till imorgon förmiddag passerande skurar med måttlig sikt. På torsdag väntas överlag växlande vind, men på de södra farvattnen också delvis frisk vind omkring väst. Och så några aktuella sjöobservationer. Torsminde sydväst 7 meter per sekund, Oxe i 4 sydväst 6, Skagen väst 7, Nordkoster sydväst 11, Väderöarna sydväst 15. Måseskär och Pålgrunden sydväst 11, Vinga väst 4, Nidingen sydväst 6. Hallands Väderö sydväst 7, Drogden sydväst 8, Falsterbo syd 7, Arkona väst 6, Skillinge sydväst 5. Hammerodde sydväst 4, Hanö sydväst 10, Ölands södra udde syd 5 och på norra udden syd 9. Harstena och Håberg syd 6, Fårösund syd 7, Landsort syd 12, Skarpö syd 3, Svenska högarna syd 10, Söderarm syd 7. Finska Utö syd 9, Nyhamn syd 12, Märket syd 11, Örskär syd 6, Äggegrund syd 8, Kuggören syd 4, Brämen syd 6, Lunga syd 9, Skogsudde syd 6, Järnes klubb sydost 7, Holmen syd 6. Björklubb och Peter Rönnskär syd 10, Rödkallen syd 12, Kemi 4 sydväst 14 och Storön sydväst 7 meter per sekund.
Och här är Ekot som börjar inrikes. En rad myndigheter får i uppdrag av regeringen att få bort den organiserade brottsligheten från välfärden. Och det här ska ske genom att över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Polismyndigheten och Försäkringskassan med gemensamma krafter har tagit fram ett underrättelsebaserat underlag på individnivå om personer som är aktiva i de kriminella nätverken eller på olika sätt har kopplingar till de kriminella nätverken, och nu ska det underlaget helt enkelt på individnivå köras mot utbetalningar, upphandlingar, avtal i välfärdssektorn.
Ekot har vid flera tillfällen kunnat berätta om kriminella aktörer inom skattefinansierade välfärdsverksamheter som vårdcentraler och HVB. Vår fortsatta granskning visar nu också att personer dömda för allvarliga brott också varit aktiva inom fler välfärdsbranscher, bland annat vårdbemanning och LSS-boenden. Brottsligheten har både handlat om ekobrott men också om misshandel, knarkbrott och mord. I flera fall har myndigheterna fått larm om personerna men utan att det har stoppat utflödet av skattepengar. Men nu hoppas alltså regeringen att ett nytt myndighetsuppdrag ska leda till en förändring. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Ja, men polisen presenterade ju en lista över aktiva gängkriminella som då omfattar 14 000 personer. Och sedan då så finns det ju andra personer runt omkring de här personerna. Och det blir sammantaget då en lista på 62 000 personer.
Så,
det
är så myndigheterna ska nu gå igenom 62 000 personer för att se om man har beslut som handlar om de personerna och kolla dem en extra gång?
Exakt. Hur detta kommer att gå till är givetvis upp till myndigheten att besluta.
Reporter där Mikael Grill Pettersson. Den man som greps i brittiska Liverpool igår kväll efter att en bil kört in i en folkmassa misstänks nu för mordförsök, vårdslöshet i trafik och för att ha kört drogpåverkad. Händelsen skedde i samband med ett fotbollsfirande och enligt engelsk polis så skadades 65 personer, varav 50 har fått sjukhusvård. 11 vårdas fortfarande på sjukhus. Deras tillstånd beskrivs som stabilt. Den svenska IS-terroristen Osama Krayem åtalades idag, anklagad för avrättningen av en jordansk pilot som tillfångatogs av IS i Syrien 2014. Åtalet i Stockholms tingsrätt gäller både grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Henrik Olin är vice chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Vi menar att vi kan bevisa att han 1. Var på plats och 2. Spelade en viktig, för att inte säga avgörande, roll för att den här avrättningen av den jordanska piloten skulle kunna genomföras på det här sättet.
Enligt åtalet var det svenske Osama Krayem som ingick i IS specialstyrka Liwa Sidik som uniformerad och beväpnad vaktade piloten. Krayem ska även kunna identifieras på den film av avrättningen som spreds som IS-propaganda. Filmen av mordet har en stor betydelse för åtalet om terroristbrott. Men för första gången i en svensk domstol gäller åtalet både terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Avrättningen av piloten är en överträdelse av krigets lagar, säger åklagaren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Rina Devgun.
Så det går nästan inte att urskilja de här två brotten från den här gärningen.
Osama Krayem är redan dömd för medverkan i terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016. I förhör har han erkänt att han var på plats vid avrättningen av piloten, men förnekar att det gått till så som åklagarna påstår, säger hans advokat Petra Eklund.
Reportrar där Margareta Svensson och Henrika Åkerman. Det kan bli strejk inom Systembolaget från den 10 juni. Fackförbundet Unionen och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal och nu varslar facket alltså om strejk. Martin Westfeldt är Unionens förhandlingschef.
Frågorna här handlar ju om övertidsersättning för de deltidsanställda och arbetstidsförkortning. De frågor som vi har drivit och driver på alla områden. Och det har då inte gått att nå fram till en överenskommelse. Och på Systembolaget är det också så att många arbetar deltid. Så att frågan om övertidsersättning är särskilt viktig här.
Det här gäller ju inte butiker utan huvudkontoret och depåer och sådär. Men vilken effekt tror du att det här kommer få för alkoholkonsumenterna?
Ja, men det är ju ett kraftfullt varsel vi lägger och det kommer ju innebära att det inte kommer komma ut varor, alltså alkohol, till butikerna.
I ett pressmeddelande säger Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson att de beklagar att unionen väljer den här vägen i förhandlingarna. Viktor Schmidt är presschef vid Svensk Handel.
Nej, men precis som på alla andra avtalsområden så ska vi teckna ett avtal på märket. Det vill säga på samma kostnadsnivå som övriga arbetsmarknaden. Och vi kan konstatera att i det här fallet har vi och unionen inte nått samsyn kring hur det kan uppnås. Och det är därför opartiska medlare nu får komma in och göra en bedömning av detta.
Reportrar Anders Hjelmin och Mariana Benjamin Sir. Omkring 200 fabriksarbetare blir kvar vid batteritillverkaren Northvolts konkursade fabrik i Skellefteå. Det här säger IF Metalls representanter till P4 Västerbotten. Ingen produktion kommer att ske efter den 30 juni, utan personalens främsta uppgifter blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. Som mest hade Northvolt flera tusen anställda i Skellefteå. Män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer och söker ofta inte vård i tid, enligt en undersökning som Cancerfonden gjort. Och i sommar ska Cancerfonden försöka nå män genom en kampanj där man besöker travbanor och bilbesiktningar. En av dem man riktar sig mot är Ben Hoti från Stockholm.
Nej, alltså hudcancer har jag en i familj som har fått och det är väl utslag... Leverfläckar och så vidare, men inte mer än så.
Cancerfonden har i sin rapport frågat män och kvinnor om deras kunskaper om cancer. Och den visar att män är långsamma på att kolla upp sina besvär hos vården. Enligt Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig om onkologi på Cancerfonden, vill organisationen nu ändra på det med att besöka platser där män vistas.
Och vi har också tittat på motor- och bilsporter eller bilbesiktningar och sånt där. Vi tittar på olika samarbeten och även att vi behöver lyfta fler manliga profiler.
Det känns mer som att det kommer att vara bra.
Ben Houti som besiktigar bilen på Gärdet i Stockholm känner igen sig i beskrivningen.
Nej, jag är väl ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det, ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då? Skulle du hålla med om det?
Ja, absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske, ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Och så ska vi till USA där public service-radion NPR nu går till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att hindra yttrandefriheten.
Humanitarian aid is once again... Den amerikanska